Konrad Sexstolpe. Varje dansk vitterhetsakademi av substans torde för länge sedan ha upphört med barnsliga dumheter, som att inbjuda nordtyska gästföreläsare, som sedan för sitt eget höga nöje skulle envisas med att framföra episka kärleksdikter på havtaskig hexameter, ackompanjerat av fingerplockad luta och improviserad dans med träskor. Men icke Kjellerups stiftelse, nej icke. Trots flera varningar och minst tre välplanerade försök att omintetgöra det onämnbaraste av akademiens ogärningar, stod nu Holgers Schönmüller och hans butlerianetien redo att inför en lika passiv som passiv publik framföra ordet till damen bakom tredje eldstolpen till vänster, med förhoppning om snarsäktbäddning. Sämre kunde man väl rent teoretiskt tänka sig att det kunde gå, men i praktiken torde det vara görligt. Punkt. På andra sidan vägen brukade man stänga fönsterluckorna när helst stiftelsen planerade någon begivenhet. Tyvärr hade ingen underrättat skotledare Hermann Schmidt om att det var fara på taket igen, och därför hade han planerat ett ovanligt stort pataj just denna dag. Det skulle innefatta både dattpilkastning, förklöppning och tre sorters fika, och det till en tipspromenad med fina tröstpriser till det som inte kunde skilja sig från smörgåsbordet länge nog. Ett lastbilsflak dignade med popcornsäckar och avslagen julmust, och bakom utedasset låg travar med undangömda godiskartonger. Nu var det alltså dags att fira årets upplaga av trekvartsommarfesten, halvvägs mellan midsommar och åttonde trefaldighet. Här skulle vejlandshoppen hoppas som gräshoppor, klackar klackas som vore det kackerlackor som krossades och som vore det transport i vår hage som kunde tänkas kallas vägen. Och rekryten pistol skulle som hastigast hysia på svartvitt filmduk flickor i skyn. En hejdundrande fest skulle alltså braka loss punkt annorstädes. Bottom. Inunder och bortöver punkt danskarna hade inte mycket till övers för tyskar i allmänhet, men speciellt inte sydsarser. Detta gick att skönja i de korthugna notiser som publicerades i danska veckotidningar, nyhetsblad och pamfletter veckorna innan Schönmüllers män gick över gränsen mot sin vilja men med sina spindelkänslor på hälsen. Tågtyvenotisen exempelvis beskrev Kjellerups stiftelses engagemang i utrikespolitiken med allsköns underförstådda och förskämdheter och framhöll särskilt de hastigt hoppslängda stadgarnas brister, både formmässigt och innehållsligen. Illustreret dansk familjejournal påpekade blygt att Kjellerup vore undantagslöst limlar hela bunten, samt dessutom fullständigt inkompetenta inom snart sagt varje område. Veckan därpå togs saken upp i rikskringkastingen på bästa sändningstid. I en rörig paneldebatt kastade Mojen Ebenholts vatten i bakgrunden, medan Vagnrode bak tog kort på sina armbågar och glistruppmads rasande framför den improviserad sonet om vådorna av sydsarsiska grannar. Stor sak gjordes av denna, och många blev svitterna för programmets gäster, värdar och i några fall tittare. Punkt. Nog skulle detta gå vägen, tänkte Gusten högt. Punkt. Hela Danmark hatade varandra, innerligt men inte offentligt. Sålunda bar man alltid ett leende på utsidan och hälsade ställt på grannjavelen. Men när det verkligen gällde blev det andra fasoner. Fasaner. Varför i hela friden skulle det spela någon roll vad för grannland föredragshållaren ogillade, när temat var så väsenskilt från själva presentationen? Så resonerade akademikerna, om inte alltid, så ganska ofta efter en väl tilltagen runda absint och holländska öter. Vidare brukade det lika ofta påstå att östpolska kullstöterskor vore i det närmaste idealiska livspartners åt dagens medeldansk, och den enda förklaringen till ditt missförståndet vore möjligen att trendsättaren Tage Erlandsson vid tillfället då dragit sig ryggbesvär, som endast kullstötande massöser förstod något om. Annars då? Ja, man kan väl hoppas på bättre, som Hermann Schmidt sannerligen gjorde varviga morgon, middag och kvällning. Om det inte vore alldeles lönlöst att ägna timme efter timme åt ältande och natande om obetydliga detaljer, så skulle han ha gjort precis detta. Punkt. Konrad Karsk var just en sådan filur som folk kunde ha tagit för Loket Olsson i civilkläder, om det inte gällde att snabbt skaka hand och låtsas som om ingenting var fel. I dylika situationer var han snarare en sådan filur som Loket Olsson kunde tänkas rygga tillbaka ifrån mitt på blanka dagen, för att inte sätta allt för mycket av sin egen talan på spel. En sammansatt personlighet kunde man kalla honom, och det utan att ljuga aldrig så litet. Vänstra pannloben visste fällan vad höger knäskål sysslade med, vilket oftast gav upphov till muntra reaktioner från Konrads inte alltför jämtliga grannar, Konrad. Hermann Schmidt närmade sig varsamt men ändå karskt. Gamle gosse, hur står det till? Konrad slickade sig om läpparna och antog en fånigt inställsam pose. Jo du, det känns bra idag. Tackar som frågar, gå hem. Det är en tjusig torsdagsmorgon, inte sant? Som jag brukar. Visst, avbröt Hermann lagom och trevligt. Men det blåser lite obehagligt. Hur som helst, jag söker tillfredsställa ett begär utan att för den skull kompromissera mina högt ställda krav på det mesta. Det där lät lite för högtravande, insåg Hermann. Jag vill ha en liten överenskommelse, försökte han vekt, men övergick snart i ett starkare hit men inte längre. Vilket dock inte heller lät rätt. Halt. Konrad såg förvirrad ut. Hermann harklade sig harmset. Kan du inte svenska, eller? Konrad skrapade med foten. Alltså går det så här långt, fortsatte Hermann ofokuserat. Så måste jag uppvetydligen lägga fingrarna emellan och erbjuda dig ett välbetalt jobb i kommunens kanske mest välrenommerade skotgård. Vad säger publikfavoriten? En pinsam tystnad lade sig som en våt filt över rummet. Till slut harklade sig Konrad. Jo, skoterna. Du rapporterar tisdag eftermiddag före Bolibompa. Glöm inte en detaljerad bataljrapport nästa torsdag. Men ska tre karbonkopior av rapporten verkligen behöva lämnas in? Protesterade Konrad lant och kliade sig föga diskret mellan sina buskiga ögonbryn. Hans smolktäckta ögonlock fladdrade blygsamt, medan Hermann med bestämda steg avlägsnade sig. Holgers Schemmuller packade desperat sin lilla resväska ful, trots att skönhet krävts vid sådana tillfällen. Gränsvakterna kunde ju tänkas vara instruerade att saklösta vissa sköna visumapplikanter, trodde han inte utan viss rätt. Men det var dags. Tiden var inne punkt samtidigt. I Kristinehamn lade sig ett visat lönnlöv jämt en sovande soldat svensk tranesbore och kom därvid att skriva in sig i historieböckerna, åtminstone i det som kvittade. Soldaten rynkade näsan och fnös spastiskt, vilket ledde till 3 veckors ryktespridning i den ytterst skvallerbenämna plutonämnde soldat råkade tillhöra. Först viskade man att han hade grönländsk malaria, vilken påstods ha ryckningar som den där, och dessutom orsakade en galopperande variant av redan tidigare helt och stoppbar skrumpnjure. När detta rykte börjat fallna tyckte något geni att detta var sant. Ryckningen var en hemlig signal till norska frimurarlegionen att genast invadera vår pomern och hade inte undgått sedvanlig avhandlingsprocess. Traditionsenliga och dessutom hårdnackade så in i Norden fortsatte nu plutonens ryktesdetalj att uppfinna några helt ur tomma luften plockade fabler, som den uppsände väckande tanken att alla löv rymde sitt eget universum med varsin kung och en hel bordtennisklubb per galax, räknat i runda tal. Det talades också om en avsiktlig skymf på fornspanskt maner, en veritabel katastrof ur vissa oviktiga synvinklar, som fordrade såväl orimligt mycket uppmärksamhet som sanslösa åtgärder. Soldatstackaren var vid sina sinnens fulla bruk initialt, men hans mentala status försämrades exponentiellt i dyngstormen han lyckats fastna i, och det röjde inte länge förrän han reducerats till en darande hög nedbruten gelé, som fraktades runt i en skottgran mellan barackerna, matsalen och kjutbanan ända tills skottgran gick sönder vid ett fathinder och spillde ut själve mannen på gruset. Där sedermera ett ömklikt öde stämde möte med honom. Kvar i logementet låg hans vissna lönnlöv, som en påminnelse om alltings förgänglighet. Spruckna drömmar ute i monarkin ekade mellan barackernas korrugerade templotstack, medan vemodet välde in från Vänerstranden i en enda svallande våg av karkt nordisk melankoli. Åh, så bitter ljud! Precis då råkade Schemmuller passera lille Adrians trängspelsolifant, som inte för inte var känd i hela bygden för en sällsynt rik krokbenstalang. Sålunda kom det sig att borgmästare Göransson redan samma dag som hans tische vän Klaus Wonerlitz bänkade 400 skålpund brunmöjelost vid fromageföreningens årsstämma, kom att spräcka fontanellen mot en oresonligt hård stenbumling. De nordtyska gästföreläsarna jublade över hela denna överskådliga händelseutveckling. Sedan bröt ett trent helvete löst på Stora torget när skotkåren marscherade in från fel väderstreck, medan Balettakademins juniorballerinor utan föregående varning dansade fram över Mindre Kungsgatan. Konrad Karskl hade varnat för att även han skulle braka igenom stadens centrum inom kort, och mycket riktigt råkade ett par skoter illa ut när Konrad kom farande, som ett jehu med tunnelsände och total brist på koordination, eller omtanke om någon annan tänkande varelse. Tänk var det här? Ropet ekade mellan husraderna, men ingen lystrade speciellt mycket eftersom den brinnande tågvagnen var på väg att välta rakt på den med fyrverkeribjäser överlastade plattformen bakom det ytterst eldfängda krutmagasinet vid dynamitfabriken bredvid stadens populäraste dagis. De sönderrostade krutrurkarna tjänade inte längre sitt syfte men hade ändå nog mycket krutrester för att kunna antända det närstående springmedlemligt för vuxna tändhattar, och snart hade hela torget blåsts bort och förvandlats till en liten krater, en stor krater och en gigantisk grop, i högvis med tegelsplitter, betongfragment och olika obestämbara slagprodukter. Det var jävlar vilken smäll det där. Hette det åratal senare. Du vet, nere vid hamnen blev det fan ännu värre samma kväll. Här bör vi ägna ett ögonblick av stilla reflektion över hur lätt det är att springa alla berätta tekniska gränser och bara spåna planlöst runt ett spännande men också tämligen tandlöst tema så som vi gjort här. Man tappar ofta tråden vid långa uppehåll och det är inte mer med den saken. Nu börjar vi om bara